Idag ska vi börja i Matteus 14 kapitel och den 22 versen. Matteus 14 och 22, det är berättelsen om när Petrus går på vattnet. Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa, lugn, det är jag. Var inte rädda? Petrus svarade, Herre, om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre, hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du trosvage, sa han, varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och det som var i båten föll ner för honom och sa, du måste vara Guds son. Det här är ju en viktig berättelse. Och vi har alla på känn att här finns mycket att lära. Men frågan är ju vad vi har att lära. Om vi nu är överens om att skriften talar om två sorters liv. Det ena är livet i Kristus och det andra är livet i mig själv. Så kan vi också förstå att det är vad den här texten handlar om. I Kristus är allt möjligt. Allt förmår den som tror, säger Jesus på ett annat ställe. Betyder det att den som tror kan hitta på vad som helst och sen göra det? Nej och åter nej. Då är han ju inte i Kristus. Då är det ju han själv igen. Allt förmår den som tror. Allt förmår den som är i Kristus. Allt är tänkbart och i och för sig möjligt när Kristus är allt i alla. Den som vandrar i gemenskap med Herren ska få se att naturlagarna blir suddigare och suddigare. Det är helt klart. Men det är ju inte du och jag som suddar ut naturlagarna utan han. Och det framkommer väldigt tydligt i den här berättelsen. Petrus har det goda omdömet att säga till Jesus när han kommer på vattnet. Herre, om det är du så säg till mig att komma till dig på vattnet. Han sitter inte i båten och säger, jippi, alltså det är så där man gör. Det ska jag också göra, och så kvickt över relingen. Oh nej, inte förrän Jesus har sagt sitt kom. Bär vattnet överhuvudtaget. Jag har hört talas om folk i denna lustiga tid som undervisat kristna om att de ska tappa upp vatten i badkaret och bara träna sig på att gå på vatten. Det är bortkastad tid, jag försäkrar. Det är klart, om du ändå ska bada. Men jag menar, om det finns annat att göra så gör det istället. Det finns ingenting som heter att träna sig i att gå på vattnet. En för Bibeln totalt främmande tanke. Har Herren sagt att du ska gå på vattnet så bär vattnet. Har han inte sagt att du ska göra det, så kan du hålla på att träna. hur länge som helst. Det här är ingen träningssak. För vore det, så var det ju ditt kött igen. Din förmåga, din skicklighet, din kompetens, din duktighet, din mirakelgörande förmåga. Nej. Men Herren säger sitt kom. Och då kan Petrus gå över relingen och börja gå på vattnet. Ja, men han sjönk ju, säger vi. Ja, det gjorde han. Och det finns något att lära av det också. Därför att när du sen går på vattnet så bör du vara i Kristus. För då bär vattnet. Det är nu lätt gjort att tänka så här. Ja, Petrus han tittade på vågorna, eller som det brukar heta, han såg för mycket på omständigheterna. Man får inte titta på omständigheterna för då sjunker man. Hur i allt sin dag ska man kunna låta bli det? Ska man sätta på sig skygglappar eller ska man tejpa igen både ögon och öron, eller vad ska man hitta på? För att inte se omständigheterna, det är klart man ser dem. Men Petrus fick plötsligt för sig att det hängde på honom att han inte sjönk. Och då sjönk han. För då var han inte längre i Kristus. Eller annorlunda uttryckt, problemet var inte att Petrus tittade på vågorna utan att han tittade på sig själv. Och det är i de här sammanhangen aldrig särskilt mycket att titta på. Det händer att människor drar den här slutsatsen av texten, att fruktan är trons motsats och man får inte lov att bli rädd. För blir man rädd så sjunker man. Och det blir ju ett förfärligt evangelium. Du får aldrig lov att vara rädd, för då sjunker du. Då måste man utöva någon sorts nästan sjuklig känslokontroll över hela sitt inre. Man får inte lov att bli rädd. En sån gudsbild. Gud kan inte hålla mig flytande om jag blir rädd. Nej, tack och lov är det inte så. Jag får lov att vara hur rädd jag vill. Bara jag fortfarande är Kristus. Bara det hänger på honom och inte på mig. Jag var svag och rädd och full av ängslan, säger Paulus om sitt första besök i Korinth. Det blev en församling ändå. I Guds kraft. Istället är det ju så här att Gud är finurlig nog att många gånger leda oss in i saker som vi är rädda för. För att vi just där ska lära oss att se på honom och inte på oss. Och vi kan ju bli blöta ända upp till kragknappen ibland därför att vi sjunker ner i vattnet, va? Innan han drar upp oss. Just för att vi ska lära oss att titta på honom och inte på oss själva när vi ändå blir rädda. För rädda blir vi ju. Och det är inte hela världen att bli rädd. Det är inte farligt. Men att inte automatiskt börja titta på sig själv när man blir rädd, utan att fortsätta att titta på honom. Åh, en så stor läxa det är i livet. Den går inte på en kafferast. Men det är härligt och mogna till full mognad in till Kristi fullhet. Det är faktiskt inte så dumt. Du vet, kung Davids 23 psalm, den kan vi ju alla utan till. Åh, han låt mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Ljuvligt, så ska det vara, säger vi. Det är kristendom. Ja, plötsligt är man ju i dödsskuggans dal. Åh, jag måste ha halkat ur Guds vilja, säger folk, jag är i dödsskuggans dal. Nej då, inte alls. Du är på väg till ett bord som så dukat på andra sidan. De verkliga borden, de står på andra sidan dödsskuggans dal. Och du vet, man åker inte guidade turer i luftkonditionerade bussar genom dödsskuggans dal. Där någon liten glad flicka sitter vid micken längst fram och talar om att åt höger ser vi nu det, åt vänster ser vi nu detta. Utan plötsligt så tycker man bara att hjälp, allt har gått snett. Vad är det nu här för någonting? David skriver ju detta inte därför att han har läst om det i en bok, utan därför att han har varit med om det. Det är ju en så härlig berättelse med den unge gossen, ynglingen, som slår ihjäl Goliat med en sten och allt det här. Det är ju väldigt bra, det är fint. Men Gud var ju tydligen inte nöjd med det. Utan från att ha gjort honom till en härlig, ung, modig kille, så gör han honom till profet. När Saul får jaga honom från öken till öken och grotta till grotta och bergstrakt till bergstrakt. Saul höll ju på i många år och hotar honom till livet. Och man kan ju säga efteråt, när man har läst i facit och förstått hur det gick, va, att ja, visst, det är klart, det är ju så det blir till sist. Va? Men det... Vi vet ju alla, vi har alla varit i öknen. Att när man är där så känner man inte att det finns några garantier. Det är inte så lätt att sitta mitt ute i ökensanden och peppa upp sig med att nu håller Gud på att göra mig till profet. Ändå är det så han gör. Men berättelsen om Josef och Potifars hustru och fängelset och alltihopa det här. Alltså bara man kan tänka sig när han låg nere i brunnen, va? Där hade han ju suttit uppe på marken förut och snackat med bröderna om att ni kommer allihopa att stå och buga inför mig och jag har haft en dröm här och en vision och alltihopa det här, va? Jo visst, pytsar när han sen sitter nere i brunnen eller när de här slavbeduinerna eller vad det är kommer och köper honom till slav, så kommer man ju tänka att jag har hjälpt, där sprack ju den visionen. Bue, vart tog Gud vägen? Jaha, han håller på att förverkliga sin vision bara. En så stor bit av livets läxa är att lära sig att se på Gud i det fruktansvärda. Om jag och vandrar i dödsskuggans dal, så fruktar jag inte ett ont. Är jag totalt kolugn? Nej, det behöver jag inte vara. Men rädslan behöver inte ha någon makt över mig. För om jag lyssnar riktigt noga så hör jag hans käpp. Och jag anar att han är med mig. Och han har en avsikt som jag inte kan förstå. Ännu. Det ger sig kanske så småningom. Och jag stryker under igen att det finns någonting som vi kan kalla för lydnad eller trohet i det meningslösa. Inte därför att Gud har förklarat vad han är ute efter. Och inte därför att någon annan kan göra det heller, eller för att jag kan hitta på det själv. Utan därför att Gud är Gud. Vi talade igår lite granna om människor som för vilka det tycks bara hopas lidanden på lidanden på lidanden. Och vi samtalar lite grann om vad gör man, vad säger man som själavårdare i ett sånt fall. Ja, jag tror att man ska akta sig för beskäftighet. Det är nog den största risken. Att sätta igång och försöka förklara. När Gud kanske istället hade kallat oss till att trösta och stödja så att den människan kan vara trogen också i det där ingen mening och ingen förklaring idag finns. Vi ska gå vidare till Hebreerbrevet, det 5:e kapitlet, och läsa 7-10 verserna. Hebreerbrevet 5, verserna 7-10. Där skriver aposteln så här om Jesus. Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida. Och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning. Av Gud kallad överste präst, en sådan som Melkisedek. Det är egentligen väldigt konstigt bibelord. Jesus säger till sina vedersakare: vem av er kan överbevisa mig om någon synd? Och Hebreerbrevet säger också att han var prövad i allt liksom vi, dock utan synd. Ja, men säger vi, då var han ju lydig. Då borde han ju inte lära sig att lyda. Han gjorde det ju redan. Sonen gör allenast vad han ser fadern göra, sa Jesus själv. Ja, visst. Men då hade väl han inget behov av att lära sig lyda? Ja, säger aposteln, jag hade. Och det är ett ord att tänka på. Jag tror att vi kan ana lite till mans vilka djup och vilka dimensioner som ligger bakom här. Jag har inga bra ord att uttrycka mig med. Jag kan bara peka på det och säga att det är ju egentligen märkligt, det som står här. För en del år sedan dog en kinesisk pastor som hette Watchman Nee. Han hette väl något annat på kinesiska, men här i västerlandet brukar han ju kallas så. Och han satt ju en stor del av sitt liv i fängelse. Och han fick verkligen lida för sin tro och sin bekännelse under kulturrevolution och allt. Han har skrivit många böcker, det vill säga han skrev dem inte själv, utan det var nedskrivna predikoserier som han hade som andra skrev ner och gav ut. Och de där böckerna, de kom ju ut i stor utsträckning under Jesusväckelsens dagar runt 1970 sådär. Då kom det ut massor med böcker av Watchman Nee, idag går de nästan inte få tag i. Låt mig bara citera ett par små guldkorn från denne mans omfattande produktion. Med syftning på det här bibelordet säger han på ett ställe: frågan är inte hur mycket vi har lidit i våra liv. Frågan är hur mycket vi har lärt oss lydnad genom vårt lidande. Och när jag nu tar upp det så menar jag inte annat än att du som själavårdare har som din stora och allt överordnade målsättning att lyfta lidandets bördor av människor. Därför att det är din kärlekskallelse att tänka så. Men sen måste du ju också ha klart för dig vad Gud kan hålla på med i en människas liv. Så att du väljer, höll jag på att säga, metod, målsättning, inriktning för hur du ska hjälpa den människa som du nu har framför dig. Man har en förståelse för Guds hela handlingsfrihet och handlingsbredd i en människas liv. Har jag framför mig en människa som desperat söker frigörelse från ångest när Gud i själva verket vill lära honom att lyda genom att lida? Innan ångestbördan ska lyftas av. Ja, men må jag då vara beredd på det och söka Guds ledning och ljus? Så att jag inte så att säga blir frommare än Gud själv. Det är lätt gjort. Det andra citatet från Watchman Nee är första meningen ur en liten bok, en liten tunn sak som heter Den kristnes frigörelse. Jag minns för många år sedan jag hittade den i en boksnurra och liksom öppnade den helt utan föregående varning, så kom ju första meningen då rakt i ansiktet på en. Det stod så här: varje kristen kommer förr eller senare underfund med att bara en enda människa kan hindra hans tjänst för Gud, nämligen han själv. Låt oss gå vidare till Lukas andra kapitel. Lukas evangeliet 2. Fram på slutet så berättas det om hur Jesus barnet vid 40 dagars ålder bärs fram i templet. Och det tycker jag är en märklig berättelse. Här var det fullt med präster och leviter och alla möjliga sorters befattningshavare. Och ingen enda av dem förstår vad det här är för en kille som bärs fram. Att det är honom som hela templet går ut på. Hela verksamheten är centrerad kring honom. Det är honom man har offrat för i alla år, och det är liksom... Han är centrum för allt sammans. Det vet de inte. För dem är det en rutinförrättning och inget mer. Men Gud har alltid sina ambassadörer. En gammal gubbe och en gammal tant. Om den gamla gubben får man inte veta så mycket, men om den gamla tanten får man veta lite grann. Lite. 36 versen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Asers stam. Hon var till åren kommen, som ung hade hon varit gift i 7 år. Och sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Halleluja för gamla tanter. Det som i världen ingenting var, det utvalde Gud. Men när man lyssna både på och mellan raderna om hennes levnadshistoria, så tycker man ju att det var ganska märkligt att hon var så glad i Gud, eller hur? Gift i 7 år som ung, sedan änka, vilket ju var ännu värre då än vad det är nu. Det fanns inga änkepensioner och några socialförsäkringar. Nu var hon 84 bast och alla hennes jämnåriga var säkert döda för länge sedan. Medellivslängden på den tiden var under 50 år. Och även om det berodde på hög spädbarnsdödlighet så var hon säkert ganska ensam i sin generation. Hon är så glad i Gud. Hon tjänar Gud dag och natt med fastor och böner. Och vi kan läsa en sån text och säga, det där ska vi satsa på. Åh ja. Åh ja. Det var ingen satsning det här. Hon har varit i dödsskuggans dal. Länge och många gånger. Herren har kallat henne ut på vattnet många gånger. Hon har kanske många gånger blivit blöt upp till hårfästet. Innan hon fick lära sig av den heliga ande att se på Gud. Att vara i Kristus. Och inte i sig själv. Man anar ett liv där den heliga ande verkligen provocerat alla hennes talanger till självömkan. Lyft upp dem i ljuset och låtit dem dö en efter en. För jag misstänker ju att om det hade varit jag som hade fått uppleva det här, så hade jag antagligen kanske gått ner mig för gott i självömkan. Man börjar tycka synd om sig själv istället för att se på Herren. Vara i honom. Leva i honom. Ha honom till sin starkhet och sin lovsång. Jag har sagt det förut under de här dagarna vi har haft ihop att självömkan är den värsta pest du kan fastna i. Och det har sin mycket enkla förklaring i detta att du kan inte tycka synd om dig själv utan att samtidigt anklaga Gud. Kan du så skulle jag vara mycket intresserad av att få höra hur du bär dig åt. Jag tror för min del att det är omöjligt. Men också den här tanten hade blivit profet på kuppen, har du sett det? Där fanns en kvinna med profetisk gåva, står det. Och gåvan var ingenting hon hade jobbat sig fram till. Det var en gåva. Och det är alltid en gåva. Men å andra sidan är det en gåva som sällan flyger på en när man makligt lutar sig tillbaka i läderfåtöljen. Det är en gåva som har mer med öknen att göra. När man i öknen ändå törstar efter Herren. Och inte bara efter att komma ut ur öknen. Låt oss därför läsa 63 psalmen. På nytt ett vittnesbörd av David. En psalm av David när han var i Judas öken. Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. I ett torrt land som försmäktar utan vatten. Så skådar jag nu efter dig i helgedomen för att få se din makt och ära. Ty din nåd är bättre än liv. Mina läppar ska prisa dig. Så ska jag då lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag upplyfta mina händer. Min själ blir mättad som av märg och fett. och med jublande läppar lovsjunger min mun när jag kommer ihåg dig på min bädd och under nattens väkter tänker på dig. Ty du är min hjälp, under dina vingars skugga jublar jag. Min själ håller sig intill dig, din högra hand uppehåller mig. Men dessa som står efter mitt liv och vill fördärva det, de ska fara ned i jordens djup. De ska ges till pris åt svärdet, rovdjurs byte ska det bli. Men konungen ska glädja sig i Gud, berömma sig ska var och en som svär vid honom, till de lögnaktigas mun ska bli tillstopp. Vi bör ju betänka att David under den här tiden, vars längd han inte kunde förutse och vars mening han kanske inte begrep så mycket av, han hade ju redan innan blivit smord till kung. Samuel hade kommit hem till Isais hus och först tänkte han ju smörja den äldste killen som såg väldigt duglig och kompetent ut och Gud fick ju stoppa honom i tid. Och sen gällde det då att hitta någon som hade Guds välbehag, och det var den yngste och minste och så här som fick hämtas ifrån fåren. Och så smörjs David då till kung, men Saul ännu sitter på tronen. Och sen hamnar han i öknen och Saul, som han ju skulle så att säga ersätta, jagar honom år ut och år in. Han kunde tänkt, vad var det där för en smörjelse? Har Gud tappat greppet över det här? Hade han varit svensk modell 1988 så skulle han säkert sagt att det är djävulen. Det här måste vara djävulen. Om något är djävulen så är det det här. Och nu gäller det att på något sätt få bukt med djävulen. För djävulen håller på att göra Guds vilja om intet. Guds vilja var att jag skulle bli kung och jag är inte kung, alltså måste det vara djävulen. Eller hur? 11 svenskar av 10 skulle ha sagt det. Och det säger inte David. Och med det vill jag att vi ska ta upp det som på gammalt teologiskt fackspråk brukar kallas för teodicéproblemet. Det stavas T-E-O-D-I-C-E, teodicéproblemet. Termen härstammar från en filosof som heter Leibniz, och han gav ut en bok år 1710, tror jag det var, som heter just teodicé. Och ordet betyder, ordet är ju grekiska, en kombination av två grekiska ord. Theos betyder Gud och diké betyder rättvisa. Guds rättvisa betyder egentligen ordet. Och vi ska alltså tala om problemet med Guds rättvisa. Det vanligaste sättet att uttrycka den här frågan brukar låta ungefär så här. Hur kan du tro att Gud är god och allsmäktig när det ser ut som det gör i världen? Hur kan du tro att Gud är god och allsmäktig när det ser ut som det gör i världen? Och det är klart att när man frågar så tänker man sig så här att om Gud var god så skulle han avskaffa krigen, jordbävningarna, naturkatastroferna, miljöförstöringen, vår ondska och allt möjligt annat i samma bransch. Bibeln säger visserligen att han kommer att göra det, men vi tycker varför han inte gjort för länge sedan. Och ut ur den frågan finns ju som regel detta, varför är det så här i mitt liv? Så ofta ställs ju frågan också utifrån en position av egen smärta. Mm. Andra människor som helt enkelt inte vill ha med Gud att göra, de använder ju frågan för att slippa slippa Gud helt enkelt. Det möter vi ju inte vi som själavårdare så mycket. Det är ju evangelistens sak att möta människor på den kanten. Men vi möter ju ofta människor som undrar om man verkligen kan ha förtroende för Gud när det ser ut som det gör i ens eget liv. Och här måste vi ha svar att ge. Vi kan ju själv hamna i den situationen att vi börjar fundera. Och när vi börjar bearbeta den frågan så måste vi lära oss två teologiska facktermer till. Och det är orden monism och dualism. Monism stavas M-O-N-I-S-M. Ordet dualism har ni väl hört förut. Monism och dualism. Ordet monism betyder att det finns bara en enda makt att räkna med, och det är Gud. I alla sammanhang. Medan dualism betyder att Gud står för det goda och djävulen för det onda. Och förstår man nu rätt, djävulen står för det onda. Men när vi talar om idealistiska termer så menar vi att djävulen har en egen makt att göra det onda. Han kan i sin ondska handla oberoende av Gud. Och det betyder i praktiken, när vi tänker i dualistiska banor, att vi säger att Gud är allsmäktig, men han är i praktiken inte. För djävulen har också makt. Och vi ska sluta den här timmen genom att läsa ur Jesaja 45. Verserna 5, 6 och 7. Jesaja 45, 5-7. Jag är Herren och för övrigt ingen. Utom mig finns ingen Gud. Innan du kände mig omgjordade jag dig för att man skulle förstå både i öster och väster att alls ingen finns förutom mig. Att jag är Herren och eljest ingen. Jag som danar ljuset och skapar mörkret. Jag som ger lyckan och skapar olyckan. Jag, Herren, är den som gör allt detta. Nu tar vi paus.